Jag tackar dig, Jesus Kristus, att vi får överlämna det här mötet helt i dina händer. Jag överlämnar mig själv och vi överlämnar oss var och en till dig. Och vi prisar dig och ärar dig och tackar att du har gjort allt det här möjligt. Att du är vår tro, Jesus. Du är vår frälsning, vår rättfärdighet och vårt liv och vårt allt, Jesus. Tack att din ande är motorn i allt som sker i våra liv. Fader Gud, jag ber här att du ska välsigna var och en som har kommit hit idag, Herre. Med din härligt ande och med din tyngd. Och jag tackar att bojor och brister ska brista som vill binda oss och plåga och tynga oss här. Vi tackar att det ska få brista i Jesu Kristi namn. Jag ber också om en visdomens och en uppenbarelsens ande som ger våra hjärtas ögon ljus, Herre. Och att du ska öppna ditt ord, Jesus, och tala till oss. Herre, om inte du öppnar är allting verkningslöst och meningslöst. Men jag tackar att du kommer med din ande och rör vid oss. Jag ber för egen del att jag ska få träda åt sidan och du ska få verka, Herre. Och flöda och komma igenom, Jesus, i alla våra liv, Herre. Och vi ber, Gud, att ditt namn ska bli förhärligat. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen. För den som vill följa med här så tänkte jag börja i Lukas kapitel 18. Så där ska vi prassla lite här så. Från vers 1. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sa: ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sa han till sig själv: även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, ska jag ändå ge den här änkan rätt. Därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök. Och Herren sa dem: hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då Gud inte skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? De har ju tåligt lyssnat till dem. Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men ska väl människosonen, när han kommer, finna sådan tro på jorden? Det är det första i tre stycken här som jag tänkte läsa om just bön. Här berör ju Jesus saker och ting som vi kanske inte riktigt kan förstå, men som kan ligga i vägen i våra liv från att få de här omedelbara bönesvaren som vi ju egentligen vill ha. Vi vill ju helst be och de kommer direkt. Men här lyfter han fram en aspekt att det finns en motståndare som inte vill ge oss rätt. Och den tror jag vi ska ha med också när vi tänker på bön och bönesvar. Att det står att hela jorden är under en ondes våld. Och han försöker sätta käppar i hjulet på allt det Gud vill göra. Men lyckligtvis så kan han inte det när folket ropar till Gud. För när vi ber till Gud så agerar Gud. Vi ser det genomgående genom hela Bibeln. Ropa till mig ska jag svara er. Och så vidare. Och det finns massor med löften. Var en som ber han får. Den som söker han finner. Och den som bultar ska det öppnas. Många, många sådana här ställen talar om att det inte är Guds ovilja att ge. Utan det är saker som kan ligga emellan. Så att det vill jag ha en liten uppmuntran till så här inledningsvis. Att han kommer snart skaffa dig rätt. Du ropar för något, kanske som inte jag eller någon vi känner till. Men Gud kommer snart ge dig rätt. Han kommer svara. Men en sån tro, kommer det finnas på jorden när Jesus kommer tillbaka, undrar han. Ja, jag tror det. Jag tror vi kommer vara ett ropande folk som litar på Gud. För när vi tar slut, då börjar han. När vi inte kan mer och vi ropar, då sträcker han ut sina eviga armar och griper in. Det är underbart att vi har en sådan Gud som bryr sig om oss så mycket. Och han har ju outtömliga resurser. Vi har inte mycket att komma med. Och när vi kommer med något så faller det platt till marken om inte han är där. Så vi får ropa till honom. Vi fortsätter lite här angående bön. För jag tycker att det hänger som en tråd. Det hänger ihop allt det här att nalkas Gud. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra publikan. Farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himmelen utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig med mig syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och här tar Jesus ut svängarna ordentligt. Och man kan ju känna igen sig säkert i sitt liv på båda de här sidorna. Ibland har man kanske varit bland de här som: tack Gud att jag inte är som han där borta. Men då har jag dåliga nyheter. Du och jag är som han där borta i oss själva. Det är inte bättre än så. Vi är som han där borta. Vi har ett kött, och det står att köttets sinne är fiendskap med Gud. Så det är bra att veta det. Så vi får gå över till den andra sidan och nalkas Gud. Gud, var nådig med mig syndare. Och där, då rörs någonting i Guds hjärta. För han ser att nu kan han hjälpa någon människa. Nu kan han nå en människa. För det är liksom slut på självtilliten. Och det här är ingen lätt väg att komma fram till. Hur många gånger misslyckas vi inte på olika sätt för att lära känna oss själva? Vi tror ju att ja, de där har problem, men jag ska minsann vara trogen mot dig Jesus, sa Petrus och så här. Och vi har sagt det många gånger. Men så behövs det inte så mycket. Så håller vi inte vad vi lovar, va? Men då är det glädjefullt att veta att det är hans trofasthet i oss som det här nya förbundet i Jesu blod bygger på. Det är inte alla våra fantastiska löften till Gud som vi inte kan hålla det bygger på, utan det är hans fantastiska löften till dig och mig. Att han ska inte svika oss eller lämna oss. Han ska svara bön och han möter människor. Så vi får ödmjuka oss och vara ärliga inför Gud och komma som vi är. Och det är väl ganska så skönt egentligen att få komma som man är. Att inte behöva ta på en bättre mask eller finare kostym, så att säga billigt talat, än den jag har och är. För det finns ju få saker som är så jobbigt som att försöka vara bättre än den jag är. Eftersom att då måste jag ju spela teater, och det var ju lite det som den här självsäkra farisén gjorde när han tackade Gud för att han inte var som andra människor, så att säga. Men vi får vara som andra människor, behovets barn, och Jesus sträcker ut sina armar och välsignar och hjälper dig och mig när vi kommer till honom. Den sista i den här inledningstexten här står på från vers 15 och framåt. Och det är lite också viktigt att ha med sig, tänker jag. Mobbar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg dem, visade de bort dem. Men Jesus kallade till sig dem och sa: låt barnen komma till mig. Och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Det med tomma händer och liksom man ser sig själv och sina tillkortakommanden och sin oförmåga att skapa andligt liv som man ska nalkas Gud. Jesus sa: saliga de som är fattiga anden, saliga de som hungrar efter och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Vi får komma i vår tomhet och han fyller på. Ska vi vara tomma jämt då? Nej, det är inte meningen, men vi ska inte komma fulla med oss själva. Vi ska komma som behovets barn och Herren ska välsigna. Vi ska ta emot som ett litet barn så här, som litar på sin mamma i det fallet, ser ni. Så ska vi lita på Jesus, för han har sagt att jag ska inte lämna dig. Jag ska inte överge dig. Det står till och med att för den som kände sig övergiven och ledsen, det står att kan en mor överge sitt barn? Ja, även om hon kan det så ska jag inte överge dig, säger Herren. På mina händer har jag upptecknat dig. Herren överger ingen, så om du känner dig övergiven så är du inte den. Jesus har lovat att vara dig nära när du ropar efter honom. När vi har blivit fyllda av Guds ande, han har kommit in i oss. Vi vet, eller vi läser om Jesu liv, han blev ju döpt i Jordanfloden, vet vi. Och Guds ande kom över honom och fyllde honom. Och sen blev han ledd ut i öknen. Och det kan ju du och jag bli också. Vi har nu gått igenom lite grann med bön här och sen går vi vidare. Gud fyller oss med sin ande. Vad brukar hända då? Vi kan gå till Matteus 4. Från vers 1 där. Vi går nu in alltså lite mer på vandringen med Herren, tänkte jag. Vers 1 säger, läser vi texten här. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Jag lägger märke till att det var hans tanke. Anden ledde ut Jesus i öknen för att frestas av djävulen. Det är alltså en tanke med det. Och när han hade fastat i 40 dagar och i 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom: om du är Guds son, så befall de här stenarna att bli bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan lever inte bara bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurets utsprång och sade: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska ge sina änglar befallning om dig och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort Satan, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och se änglar trädde fram och tjänade honom. En sån här text kan man läsa på flera bottnar. Det finns ju den fysiska bottnen att han blev hungrig och ville ha något att äta. Men det finns också en andlig botten. Att han var andligt hungrig. Han behövde ett ord från Gud. Det vi ser här är att Satan ville få Jesus att agera utanför Guds vilja. Han ville få honom att göra saker som Gud inte hade bett honom att göra. Och det kontrar Jesus med att säga att människan lever inte bara bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och det är likadant med själafienden idag. Han vill få dig och mig att agera lite halvpanik och göra saker utan att vi riktigt vet att det är Gud. Men Gud har aldrig så bråttom att han inte lägger ner en djup inre visshet i ditt och mitt hjärta så vi kan veta vad som är rätt och inte. Det här stressiga, skynda på nu, oroliga som vi ibland går på, jag har gjort det många gånger dessvärre, det är inte från Gud. Det är själafienden. Och då måste man agera i egen kraft. Så vi ska inte bli oroliga och nervösa utan fortsätt att göra det du gör tills Gud säger något annat. Vila i det. Fortsätt att göra tills Gud säger något annat. Och han talar tydligt med djup visshet och i klarhet. För fienden han är lurig. När han ser att han inte kan locka bort en lärjunge från Guds väg så att säga. Han inte kan stoppa den. Då skjuter han på istället. Och så försöker få oss att agera i köttet. Alltså i egen kraft. Med sånt som går utanför vad Gud har avsett för oss. Och det är det man ser hela vägen här i den här texten tycker jag. Men Jesus han vägrade att agera utan uppenbarelse från Gud. Utan han svarade, det står skrivet. Och då kommer det ännu lite lurigare att då själva fienden här Satan, han börjar istället citera skrifter då. Han citerar från psalm 91 om Guds beskydd. Och så vill han få Jesus att göra saker som går utanför Guds vilja och som frestar Gud. Och då är det så underbart att veta att man ska inte bara bygga hela sin teologi på ett bibelord. Utan man ska ha fler bibelord i lager som kan balansera ut det här tilltalet, så man kan få lugn och ro och veta, kom det från Gud eller kom det från själafienden? Så Jesus svarade, det står också skrivet. Därför är det jättebra att läsa Bibeln regelbundet. Ha lite olika bokmärken så den heliga ande kan lyfta upp andra texter om det skulle komma ett plötsligt bibelord från ingenstans. Va? För det kan ju vara från Gud, men det behöver inte alltid vara det. Det kan också, som för Jesus här, jag menar, kan han, Jesus få bli frestad av Satan och kan han få bibelord från Satan, så tänker jag mig att det kan nog Mikael också. Det borde han kunna få in en pil på mig när han fick in det på Jesus. Så det är väldigt viktigt att balansera. Så han vägrade även där att agera utanför ett klart ledning från Gud. Jesus säger i Johannes 5:19 så här. Han talade då om sin relation med fadern. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast den ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Och fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni kommer att häpna. Och längre fram i vers 30 säger han, jag kan inte göra något av mig själv. Och det här är lite häpnadsväckande, att Jesus när han kom till jorden inte kunde göra något av sig själv. Utan han var beroende av att Gud visade och verkade genom honom hela tiden. Och det gjorde ju att Jesus var ju lite svår att förstå sig på sin samtid. När de ville göra honom till kung, då pep han iväg och ville inte alls vara med. Va? För det var inte Guds vilja för honom att bli kung där och då. Han skulle bli kung, men det var ett viktigare uppdrag han hade först. Och det var att försona oss med Gud. Och andra saker skulle ske. Så han var väldigt noga med att lyssna in om det var Guds vilja i det han gjorde och inte. Det gick inte liksom att styra Jesus alls och få honom, tämja honom så att säga. Och han är likadan idag, Jesus. Vi får be till honom, vi får lägga fram våra önskningar, men vi kan inte få honom att agera som vi vill. Och skönt är väl det, för det blir inget bra, kan jag säga, om det blir som jag vill. Utan det blir bra när det blir som han vill. Så du kan tryggt lägga ditt liv i Jesu händer och be, ske din vilja, Gud. För det finns inget bättre än Guds vilja. Är du i Guds vilja, så kan du inte be om något bättre. Och det finns inget tryggare ställe var än i Guds vilja. För där är Guds hand lagd över dig. Även om det är kämpigt och kampigt och kanske inte mänskligt sett går så toppen. Men det är det tryggaste stället du kan vara på. Och det finns också varje dag liv och ljus och härlighet och frid att hämta mitt under svåra förhållanden som vi kanske aldrig som människor riktigt kan komma undan. En annan anledning till att själafienden vill få oss att agera själv, det är att då måste vi gå i egen kraft, så att säga. Och det leder till ett oberoende av Gud. Så han vill alltid slå in kilar mellan dig och mig och Gud. Och i botten är det egentligen alltid då egna ambitioner, självrättfärdighet och egen vilja och annat som är drivkraft till de här sakerna vi kör själva utanför Gud. För det finns två stora drivkrafter, beskriver Bibeln. Det ena är själens krafter, alltså våra egna krafter. Alltså det som är, vad ska jag säga, köttet. Alltså köttet är ju efter syndafallet själen inbakad i kroppen, skulle man enkelt kunna uttrycka det lite mer komplicerat. Och det andra är ju Guds andes motor som matar genom vår ande. Och i och med att köttet är Satans landningsbana, så är det ju inte utifrån, alltså genom själens krafter vi ska verka för Gud. För det blir bästa fall entusiasm, lite, man piskar upp lite. Men när det är Gud, då driver det inifrån. Och det är då vi orkar att ta vårt kors, lägga ner vårt liv, följa Jesus. För det driver inifrån. Han bär oss, han bär dig. Han ger kärleken du inte har. Va? Han hjälper dig att förlåta. Han hjälper mig att se positivt när det ser mörkt ut. Va? Han bär dig. Det är det kristen tro handlar om. Det handlar om att Gud ska få verka genom dig och mig. Inte vad du och jag kan göra för Gud. Det bästa vi kan göra för Gud är att öppna oss för honom och säga att vi kan inte göra något utan dig. Verka du genom mig. Jesus har sagt att utan mig kan ni ingenting göra. Och då menar han andligt med liv och ljus. Vi kan ju göra en massa, men inte som ger andligt liv. Som föder människor på nytt och förändrar och ändrar förhållanden. Det måste Gud genom Jesus göra själv. Och det är underbart att därför är vi alla på samma nivå. Det finns inga elitkristna i sig själva, utan det finns de som öppnar sig mycket för Jesus och de som kanske har lite svårare att göra det. Men han vill möta med den som öppnar sig för honom. Han har inga favoriter så. Han vet att vi alla är behovets barn. Du och jag och alla. Och han kan använda dig precis lika mycket som han har valt att göra. Så att säga. Det finns inga begränsningar hos dig som att du skulle vara för dålig. I och med att det är han som verkar. Lite kort bara, jag gillar att bara bena ut lite så vi inte blandar ihop det här, för det kan vara lite klurigt. Själens funktioner kan man säga ungefär är viljan, intellekt och känslan. Det har vi själen då. En själisk människa, om man säger så, blir ofta driven av kanske känslor. Man ser en fin naturbild, hör ett vackert stycke, då går man igång ordentligt. Och det kan ju vara fint att göra, men det duger inte som andliga redskap så att säga. Det ger inte andligt liv. Det upplevs alltså genom sinnen i kroppen och kommer in utifrån och in. Anden däremot verkar ju inifrån och ut. För det är Guds ande som efter pånyttfödelsen bor i vår ande. Han verkar ifrån anden och ut. Anden kan man säga, det här är ingen fullständig utläggning förstås, men lite en funktion för anden är samvete. Samvete i grundtexten betyder att veta något samman med någon annan, i det här fallet Gud, att man vet samman med Gud. Va? Sen kan samvetet vara skadat, sårat och känsligt eller förhärdat och hårt, va? Men det kan jag kanske inte gå in på nu. Och sen också gemenskapen med Gud är andens funktion, och sen det viktigaste då kanske, det är att få den här, det vi kallar uppenbarelse, alltså intuitivt vetande, det Gud bara talar, alltså liv och ljus in i oss, man bara vet att det där var Gud. Men man kan inte förklara hur. Gud talar. Och när Gud talar är det alltid liv och ljus i det. Och det är alltid kraft att göra det som han säger. Va? Det är det som är skillnaden. För när Gud kallar och ger en kraft i uppdraget. När Gud talar då kommer det kraft genom tilltalet. Det är därför ett tilltal från Gud förändrar ju allting, märker vi ju. Det bär, även om det är ett bibelord som blir levande. Det bär, va? Det bär. Vi går inte riktigt förklara hur. För Gud bär dig genom sitt ord som vi läste här i början. Och det är alltså genom den anden, alltså heliga ande, genom vår ande som Gud uppenbarar sin vilja för oss. Det kan ibland vara helt utan känslor egentligen. Det kan vara med känslor men helt utan. Och det kännetecknas av en tyngd och en inre visshet. Som jag skulle vilja säga nästan angränsat till ett vetande nästan. Man bara vet. Det går inte att skaka av sig där. Ett inre vetande som Gud bara lägger ner. Det behöver inte vara starkt, men det är djupt här inne. Va? Man bara vet. Det är inte det här oroliga på ytan, känslan som kommer och går när jag är på topp, när jag är ner. Utan det är djupt inre vetande. Och det går inte att få på beställning. Utan Gud talar när han talar. Vi kan öppna oss, vi kan be, men det kan dröja lång tid. Gud talar när han talar. Så vi kan göra oss tillgängliga, men vi kan aldrig ta ett tilltal. Så vi är beroende av Gud. Jag skulle kunna lite kort bara beröra det. Att jag tror, och det får ni pröva, att när antikrist kommer, alltså det fienden till Gud i ändens tid, så tror jag han kommer köra det första, alltså det med själens känsla. Jag tror mycket kommer vara känslovispat. Va? För jag ser mer och mer inom kristenheten så går man på känslor och det här yttre och in. Det var därför jag ville bena ut det noga så man inte går på det här. Va? Alltså det här som vi kan vispa igång själva, vi människor. Skapa stämningar och annat. Och jag tror att han kommer, för det står ju att det ska bli ett avfall i ändens tid. Och hur ska han få brinnande kristna avfalla? Ja, dels är det tecken under, står det i skriften, att han kommer göra den falske profeten och antikrist. Men jag tror också det kommer vara något som tilltalar våra känslor. Men då gäller det för dig och mig att pröva. Är det anden som ger liv och ljus och tyngd? Är det visshet där inne? Eller är det uppiskat bara som appellerar till känsloregistret? För att det är ju faktiskt så att det ska bli ett stort avfall i ändens tid. Så därför upplevde jag när jag förberedde mig att jag skulle ta upp det här. För att det här är något som kommer beröra hela kristenheten. Och det hänger ju egentligen ihop med det här som Jesus frestades med i öknen. För det var precis samma sak. Vi vet inte om det var med starka känslor fienden kom, men han kom utifrån. Va? Det var inte anden, och Jesus med sin skärpa godkände ju inte detta. Va? Det var inte faderns röst han hörde. Så jag tror att kristna kommer att avfalla på grund av det surrogat, som den andemakt som mer och mer vill ta över från världen, skjuter fram med surrogat hur det känns, och i själen piskar upp saker, plus kombination med okulta saker, förstår vi genom skriften när vi läser. Så det var bara liksom ett varningens finger att här är det viktigt att pröva inför Gud, ha tid att vara inför Gud, att leva inför Gud, och ibland till och med ifrågasätta, var det här från Gud jag fick? Var det verkligen det? Gud talar, han väntar tills du får visshet. Han vet när du vet och inte om det är från honom. Han stressar inte, va? Han ber inte att du behöver skynda dig in i något du är osäker i. Utan han leder dig sakta och trofast tills du har fått visshet vad han vill. Så vet han det, för han läser ditt hjärta. Han vet när du har frid med honom och när du har förstått vad han vill. Så vila i Herren och känn dig inte pressad. Ja. Och Gud talar alltid klarhet. Det är inte det förvirrade, det snurrar runt. Han talar i klarhet, och det kan vara som sagt helt utan känslosvall ibland. Det blir bara klart. En visshet här inne. Och jag tror lite det är också det Jesus talar om när han säger i Lukas 9:23. Sedan sa han till alla: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Och när det står sitt liv där, så i grundtexten står det psyken, alltså själ. Alltså mister sin själ. Och det Jesus tror jag talar här om, det är två helt motsatta kraftkällor. Det är själens drivkraft, den ska vi mista för att få tag i Guds andes drivkraft. Som är en annan motsatt motor. Ibland gör vi tavlan att använda själens krafter för att göra Guds verk. Och då faller det ganska platt, och det för med sig mycket skador och sår, va? Både i våra egna liv och andra. För att Gud är inte där och sanktionerar och gör sitt verk. Och man får också då, jag har gjort det själv många gånger, ni känner igen det säkert, man får då börja putsa på fasaden, för man har inte täckning inifrån. Man får försöka vara lite kärleksfull i sig själv. Eftersom att det inte är Gud som matar på och skjuter, så måste man ju försöka bättra på lite, va? Då blir det köttets aktivitet. Och då borrar vi ner oss i Romarbrevet 7. Det jag inte vill, det gör jag, och så vidare. Men det är inte det som är vägen. Utan vägen är att överlämna sig åt Jesus och låta han verka. Gud är ju så att han uppfostrar inte köttet. Det står ingenstans i Bibeln att han uppfostrar köttet. Utan han korsfäster det. Det var hans lösning på det hela. Och där får vi tro på vad Gud har gjort och vad Gud har meddelat genom sitt ord. För Bibeln säger att när Jesus dog, så dog du och jag i Guds ögon. Jag ska ta fram några verser här också. Gud är alltså höjd över tid och rum, det vet vi. Han har skapat allting, men är själv höjd. Så han talar ju mycket om vad han har gjort med oss. Men vi liksom är ju i tiden och har lite svårt att koppla detta. Så lägg undan tiden lite när du tänker på det här. För tiden är liksom inte det viktiga när det gäller att förstå det här. För Gud, han döpte in oss i Kristus. När han handlade med hela skapelsen i Kristus. När han dog för oss. När vi dog med Jesus. Jesus talar om det här. Och lägg märke till att det dop han talar om här. Inte Jordandopet, för det här är långt efteråt. Det säger Jesus så här från Lukas 12:50. Men jag har ett dop som jag måste genomgå. Och hur våndas jag inte tills det är fullbordad, sa han innan han gick till Golgata kors. Och vi vet att han utropar att det var fullbordat på korset när det var klart. Jag läser vidare från Romarbrevet 6:3. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Och det är det vi uttrycker genom att låta döpa oss. Att Gud har en gång i tiden döpt in hela skapelsen i Jesus Kristus. Han har burit vår synd, svaghet och sjukdom och allt sammans. För Jesus sa nämligen innan han gick till Golgata: nu går en dom över den här världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Och det var genom sin egen kropp han försonade dig och mig med Gud och bar allting som inte, ja, Gud dömde allt i Jesu kropp som inte var av honom själv. Hela den gamla skapelsen och allt drog han ihop i Jesus. Och där ingår du och jag och våra synder och allt sådant som inte var rent och rätt i Guds ögon. Men det slutar inte där. För det fantastiska att Gud uppväckte Jesus i och med att han var helig och är helig och ren inombords. Döden hade inget grepp på honom. Det fanns ingen rättighet att hålla honom kvar i dödsriket. Utan han reste upp Jesus Kristus som vi vet. Och idag är ju Jesus Kristus den nya skapelsen. Och vi kommer ju in i den nya skapelsen genom på nytt födelsen, säger Guds ord. Och det är underbart att i den nya skapelsen där har Guds dom redan ägt rum. Amen. Så när du och jag kommer in i Kristus och är honom så väntar ingen dom över oss. Det är därför Jesus säger, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Kommer inte under domen, hör ni det? Den stund kommer när det är nu inne, när de döda ska höra Guds sons röst och den som hör den ska få liv. Hör du Jesu röst och öppnar dig så får du liv. Och alla som tog emot honom, om Jesus står där, åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och den som tror på hans namn, och de är inte födda av blod eller köttets vilja eller någon mans vilja, utan av Gud. När du och jag öppnar oss för Jesus, om det var länge sedan eller gör det på gång på nytt, då kommer han in genom den heliga ande. Föder oss på nytt och vi går från död till liv, från mörker till ljus, från att vara förlorade till att vara återfunna. Och sen sitter vi tryggt i Jesu mäktiga hand. Det är goda nyheter, vänner. Vi har hört det många gånger, men det är gott att få påminna sig om att sån är Jesus. Han frälsar dig och mig, han söker upp den förlorade och frälsar. Men vad ska vi göra? Vi ska öppna oss för Jesus. Vi ska ta emot honom, vi ska omfamna honom, tacka och prisa honom. Det finns kanske inte så mycket kvar ibland man tänker just på nytt födelse än att tacka Gud. Tacka honom. Nu ska jag bara lite kort på slutet här, jag ska inte bli för långrandig. Tala om vandringen med Jesus också. Vi har ju börjat lite grann här. Men hur får man då livet att fungera? Hur får man det här flödet med Jesus att fungera? Ja, vad är hindren? Ja, det ena är att man inte vill. Man går sin egen väg kan man kalla det och lever hellre i sus och dus. Det stryper ju flödet. Men det kanske inte är den lurigaste vägen. Den lurigaste vägen är kanske när man försöker göra själv. Alltså man vill vara en god kristen men man tar i så mycket så att man lämnar inget utrymme för Gud. Alltså om vi har två olika motorer, ena är själens kraft, om den gasar så kan inte Gud komma och trycka i med sin ande också för den maskineriet är redan igång. Va? Om det talar Romarbrevet 6:5. För där står det så här, om vi är förenade med honom, alltså med Jesus, genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Alltså, måttet av vår död från oss själva, våra försök att vara goda och försöka vara duktiga blir alltså måttet av vårt uppståndelseliv med Kristus. Så det vi behöver göra är liksom släppa kontrollen. Leva i döden för att slappna av kan man rycka sig. Slappna av, be om hjälp, följa med, låta flödet komma, söka Herren och låta han verka genom dig och mig. Liksom lämna över rodret. Någon har liknande med att man tar en bil så sätter sig Jesus vid ratten men man lämnar inte bara över nycklar utan man sätter sig i baksätet riktigt va. Så att han får styra och leda. Och det här tar ju kanske till ett liv att lära sig att det blir inte bättre om jag försöker hjälpa honom med egen kraft. Det blir lite sämre. Det blir ungefär som man med små barn ska baka kakor. De tar sönder och man bygger upp. Va? Lite så blir det, gör vi med Gud ibland. Visst gör vi det? ibland tänker vi, åh vad mycket Gud kan göra. Egentligen så rättar han ju till mycket som jag kan ta till ibland. Det kommer han och rättar till där och hjälper med sina fina varma händer och ordnar till. Och ändå så tycker man att det gick väldigt bra då. Men det är tack vare honom, trots mig, som det kunde gå bra. Va? Sån är Jesus. Så vi får vända vår blick bort från oss själva. Bort från våra duktigheter och bort från vår dålighet också. Våra misslyckanden, våra tillkortakommanden, våra felaktiga val i livet. Och rikta oss mot han med eviga armar, mot Jesus och fästa blicken vid honom. Trons upphovsman och fullkomnare. Och han kommer verka i oss när vi prisar, tackar och lever med honom. Han tar över då som sagt. Jag vill ge ett sista ord här på just, som tycker jag är väldigt klart här på hur Guds ande tar över. För jag vill gärna att vi har bibelord på det här. Så att vi inte, för då har man något att bygga sin tro på. Vi bygger inte på vad vi har upplevt, vi bygger på vad Gud har sagt i sitt ord. Och det är eviga sanningar. Därför går vi till Galaterbrevet 5:16. Det är en väldigt kort ställe det här. Så att ni ser att, och blir riktigt säkra på att det här är vad Gud lovar i sitt ord. Där står det så här. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Lade ni märke till att det var inte jag eller du som skulle strida mot köttet? Säger Gud det? Nej, han säger i vers 17. Ty köttet söker det som emot anden. Och anden söker det som emot köttet. Alltså Jesus genom den heliga anden söker det som emot köttet. Det vill säga det är inte din strid eller min. Utan det är om vi öppnar oss för Herren så han kan befria det. Han kan sätta fri. Han kan verka. Och lösa oss från våra, kan vara köttsliga begär eller vårt högmod eller vad än det kan vara. Va? Bibeln säger ju så här att, hur är det står? Det står Romarbrevet, jag ska kolla så jag säger rätt. Romarbrevet 8:13. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Dö betyder skilsmässa från Gud. Alltså om ni lever efter köttet, antingen om ni går egen väg och syndar grovt. Eller om ni försöker egen kraft så leder det till skilsmässa från Gud. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Alltså det vill säga, som jag pratat om, den som låter Jesus, alltså jag kan inte det här Jesus. Verka du genom mig, ta över rodret du. Jag har inte lyckats någon gång, men verka du genom mig. Ta över mitt liv Gud. Kom med din kraft, verka du, lös mina olösliga problem. Ge mig den kärlek jag behöver. Var ödmjuk genom mig. Allt det jag inte har naturligt, för ingen har det här naturligt. Ingen har andens frukter av födseln. Man kan vara lite trevligare i naturen, ja det finns många. Men man har inte andens frukter på natur. Dessutom om ni läser om andens frukt står det egentligen. Står det inte frukt, det är plural. Det står frukt. För andens frukt är Kristus. Han är ju, ska ju ta gestalt i oss. Han är alla de här egenskaperna som han. Kärlek, glädje, fri, tålamod. Sån är Jesus. Och han ska ta gestalt i oss. Och det är också Guds verk att göra det. Och där får vi axlarna sjunka lite. För vi kan liksom inte göra det här själva. Vi har inte den motorn. Men Jesus har sagt att du behöver inte ha den. För du ska förbli i mig. Och jag förblir i dig. Då bär ni rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. Visst är det underbart att vara kristen? Att han gör allting åt oss. Att han verkar fram frukterna när jag och du ger upp och inte kan. Det var därför Jesus sa kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Det sa han för han visste att han kunde hjälpa människor. Han kunde lyfta av bördor. Han kunde ge kraft Han kunde ge ödmjukhet, kärlek och hjälpa människor att förlåta sina fiender. Det visste han mycket väl när han drog bergspredikan. Det här kommer ingen klara. Men han visste att jag kan ge människor den här kraften. För jag lever så här. Jag lever i andens flöde varje dag. Min fader älskar människor genom mig hela dagarna. Han är underbar, vår Herre. Ja, det är evangeliet. Jag ska väl ta något allra sist. Nu har jag uppslaget ändå Romarbrevet 8. I den heliga ande, i Kristus, finns ju en livets andes lag. Det står så här: ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från synden och dödens lag. Och det är helt enkelt så att den lagen som finns i Gud, som älskar och är ödmjuk i sig själv, den är starkare än synden och dödens lag i våra lemmar. Som Romarbrevet 7 talar om, det jag inte vill, det gör jag och så här. Den finns ju där i vår gamla natur. Men den heliga ande är starkare. Det finns en lag i den heliga ande som Bibeln nämner som livets andes lag. Men kunde inte vi göra något då? Nej. Vers 3 säger så här: det som var omöjligt för lagen, alltså buden utifrån, du ska älska Gud, du ska älska din nästa, du ska göra ditt, du ska göra datt. Svag som den var genom den syndiga naturen, alltså vi hade ju ingen förmåga, även om man får veta vad som är rätt så kan vi ändå inte göra det. Ja, vi kan göra till yttre men inte till hjärtat. Försök att älska någon på kommando för att se hur det går. Det går inte. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som ett syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Och så kommer det underbara. Så skulle lagens krav, alltså kärleken, att Gud är kärlek som vill leva genom oss. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Stryk under gärna om ni vill, uppfyllas i oss. Inte att vi ska uppfylla, utan han uppfyller i oss. Det är evangelium. Att Gud sätter fri. Han kommer med sin kärlek. Han gör det omöjliga möjligt. Han älskar genom oss. Och då kan vi helt plötsligt älska våra fiender. För det är inte jag som gör det, utan Kristus som är min helgelse som gör det. Han är vår vishet, vår rättfärdighet, vår helgelse, vår återlösning, säger 1 Kor 30 där. Så han är också vår helgelse. Han är vår rättfärdighet och vår helgelse. Och helgelse är ju, vi avskilda för Gud att bli lika Gud. Men det är han som lever sitt liv i oss. Så vi blir lika Gud. Vad ska vi göra då? Ja, vi ska fokusera på Jesus. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som är till köttet. Alltså försöker självt. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Oh, vad skönt att få överlämna sitt liv till honom. Som har eviga armar. Och som automatiskt älskar sina fiender. När vi vet hur svårt det är att göra det. Visst är det svårt. Man får kämpa, man får be för förlåter honom. Men Jesus, han vill hjälpa oss där. Han vill komma med sin kärlek och flöda genom oss. Och vi får liksom nya tankar och tänka på ett annat sätt. Och helt plötsligt tycker man om människor. Ni vet själv hur det är, va? Den som var så besvärlig, så börjar man tycka om en. Vem är det som har varit där då? Ja, det är Jesus förstås. Han har varit där och flödat med sin ande. Och gett oss, som Bibeln säger, jag ska ge dem ett nytt hjärta. Det är också Herren som gör. Så vi får öppna oss för Jesus. Jag ska stänga av det här till att börja med, så ska vi fortsätta lite grann. Vi får öppna oss för Jesus. Som sagt.